Sveriges Radio.
Direkt citat från Joe Rogan. I'm a dummy. Det är så han utmålar sig själv ofta. Jag vet ingenting. Jag är bara korkad. Jag vill bara lära mig.
Det är december 2021 och coronapandemin har plågat världen i över 2 år. På ett påkostat kontor i Austin är aktiviteten i full gång. De röda väggarna pryds av bilder på kända musiker, kampsportare och landets urinvånare. På golvet står en buddha-staty i guld. Längre in finns en studio där besökaren möts av USAs flagga, träväggar och ett mörkrött draperi. På en skylt i gula och röda bokstäver står det The Joe Rogan Experience. Allt det här är en välbekant inredning för Joe Rogans många följare. Han är världens största poddare och sägs ha fått ett miljardbelopp av Spotify.
I should just state what's happening here. So today is the 30th of December and yesterday you were kicked off Twitter, correct?
True.
Joe har rakat huvud och vit tröja som spänner över musklerna. Nu står han vid mikrofonen och lyssnar på sin inbjudna gäst, läkaren Robert Malone.
So you know Joe, you're in media.
I guess.
What we're experiencing is a coordinated media warfare, the level of which we have never seen before, and I and my peers who are experienced in multiple outbreaks have never seen this level of coordinated propaganda.
Malone är klädd i slips och kostym och har låtit sitt vita skägg växa ut.
Our government is out of control on this. And they are lawless. They completely disregard bioethics. They completely disregard the federal common rule. They have broken all the rules that I know of, that I've been trained on for years and years and years. These mandates of an experimental vaccine are explicitly illegal.
Dr. Malone har gjort sig känd för att vara skeptisk till covid-vaccinet. Han gör flera uttalanden som ska få hård kritik.
A third of the population basically being hypnotized and totally wrapped up in whatever Tony Fauci and the mainstream media feeds them, whatever CNN tells them is true.
Läkaren pratar bland annat om en masspsykos och liknar situationen vid Tyskland på 30-talet. Men Joe är här för att lyssna.
Yeah, I'm sure it is.
När intervjun publiceras brakar helvetet lös.
More than 250 scientists, doctors, nurses and researchers wrote a letter to Spotify about the misinformation on COVID vaccines and the pandemic.
CNN
spread on Joe Rogan's podcast. It airs exclusively on Spotify.
Det här är vilseledande påståenden. Det säger 270 forskare, läkare och sjuksköterskor som går ihop för att protestera. Och de får snabbt stöd. Artisten Neil Young kräver att Spotify tar bort hans musik eftersom plattformen sprider falsk information. Han säger att de kan få Young eller Rogan, inte båda. Snart följer andra kändisar hans exempel. BBC.
The singer-songwriter Joni Mitchell has said she'll remove her music from the streaming service Spotify in a row about coronavirus misinformation on a podcast.
Det här är berättelsen om hur en poddare fick så mycket makt och inflytande att Spotify ställs inför ett val. Musikerna eller Joe Rogan. Det här är Petri D om Joe Rogan.
Hello friends. I wanted to make a video to address some of the controversy that's been going on over the past few days.
Han är kampsportaren och komikern som blev en gigant i mediebranschen.
Like, dude, you're paranoid. Trust me, it's the weed. There's no way.
Joe Rogan is a media phenomenon.
Har ju ofta fått kända personer säga saker de inte säger i andra intervjuer.
Elon Musk, Quentin Tarantino, Kanye West, Edward Snowden, Bernie Sanders. Alla väljer om att bänka sig hos Joe Rogan.
I mean it's legal, right?
It's totally legal.
Okay.
Tesla-aktien rasade ju på grund av det.
You know, once I did, I wanted to do it again and again and again.
And they said you shouldn't do too much, Mike. But I said, man, I gotta, you know, grasp what's going on here.
Man lyssnar på Joe Rogan. Man lyssnar inte på engelska, utan man lyssnar på Joe Rogan.
Han har också anklagats för att sprida konspirationsteorier och ge extremhögern en plattform.
Han är liksom mot det som han tycker är ett etablissemang av förljugen liksom forskning.
They're just conversations, and I think that's also the appeal of the show.
The group wants Spotify to take action against Rogan's wrong information by developing a misinformation policy.
I'm just a person who sits down and talks to people and has conversations with them.
En mästare i samtal som skapat svallvågor i techvärlden och tjänat hundratals miljoner.
Platform says while Rogan's comments do not represent the values of the company, silencing him is not the answer.
Jag heter Wendela Lundberg. Det har precis blivit 80-tal. 13-årige Joe är på stand-up-föreställning för första gången. På scen står Richard Pryor, en komiker med mustasch och kortklippt afro.
See, I know one of the advantages, like when you're in show business, the little extra treat you get is that you get pussy.
Fascinerad tittar Joe sig omkring. Han har aldrig sett något liknande förut. Människor som skrattar hysteriskt åt en ensam man som bara pratar. Där och då bestämmer han sig för att det är komiker han ska bli. Som barn är Joe van vid att tvingas byta adress. Han föds i New Jersey och hinner bo i både Kalifornien och Florida innan familjen till slut hamnar i Boston, Massachusetts.
Joe växer upp med en hippie-mamma och en styvpappa. Sin riktiga pappa har Joe nästan ingen kontakt med.
Det här är P3s reporter Alice Stadgustar.
Och hans mamma verkade verkligen vara en hippie i ordets liksom klassiska bemärkelse. Det finns ett exempel på en historia då mamman går över till grannarna, klär av sig naken, spelar bongotrummor och röker gräs. Det är i alla fall så som Joe kommer minnas händelsen och berätta i en intervju.
I skolan går det så där. Han har svårt att koncentrera sig och gillar inte att sitta still. Dessutom är det svårt att hitta riktiga kompisar. På gott och ont upplever Joe att han har blivit extremt självständig av att flytta runt hela tiden.
I was just too independent for normal jobs. I was too independent for school. I just didn't want to listen to people.
Joe berättar en intervju med Lex Friedman.
If I was with the wrong parents, especially today, I most certainly would have been medicated.
En dag hamnar Joe i slagsmål i skolans omklädningsrum. Han får panik och fryser till is. Sen blir han fälld till golvet av den andra killen. Efteråt tänker Joe att han aldrig vill känna sig så där feg igen. Strax därpå anmäler han sig till en karatekurs. Sen till brottning och taekwondo. Joe blir snabbt förälskad i martial arts. Alltså olika typer av kampsport. Och det märks tidigt att Joe har talang. Fast han bara hunnit ta blått bälte vill hans tränare att han ska möta folk med svart bälte. Tränaren säger, enda sättet att skapa stål på är att slänga järn i elden. Trots att orden låter skrämmande känner Joe att han äntligen hittat en plats där han känner sig hemma. Som tonåring har han många gånger sett sig som en förlorare. Han har varit osäker bland folk och upplevt att han inte är bra på någonting. Men med kampsportsmattan under sina bara fötter är spelplanen plötsligt helt annorlunda.
I realize like if you dedicate yourself to something, you can be someone. You could actually be happy with who you are instead of feeling like a failure, instead of feeling like this insecure weirdo.
Joe Rogan berättade The Oil and Whiskey podcast.
I was someone important.
You know, I was getting praise for what I did. I realized I was actually good at this.
Joe vinner Massachusetts State Championship i taekwondo 4 år i rad. Och det ska bli fler vinster. 19 år gammal står han som segrare i de amerikanska mästerskapen i taekwondo. I en video från 1987 syns en Joe i vit dräkt och blå skyddsväst. Han sparkar sin motståndare som ramlar och blir kvar på golvet. Det är alltså i taekwondo och senare också i brasiliansk jiu-jitsu som Joe Rogan blir en man med svart bälte. I omklädningsrummet i Boston brukar Joe få sina kompisar att skratta. Stämningen innan matcherna är vanligtvis spänd. Risken finns att man åker på stor stryk. Men Joe lättar upp atmosfären. Och kanske är det här som den Joe Rogan vi känner idag kommer till liv. En entertainer som samtidigt får folk att känna sig bekväma. Kompisarna säger att han borde ställa sig på scen. Och han har fortfarande Richard Pryor färskt i minnet. Kanske har taekwondo-killarna rätt magkänsla. Joe funderar. Han tror att det kan bli svårt att göra en verklig karriär inom kampsport. För vid den här tiden går det knappast att räkna med några stora pengar. Joe har också börjat få huvudvärk. Han är rädd för värre skador. Spiken i kistan kommer en kväll i slutet av 80-talet. Närmare bestämt den 27 augusti 88. Ett datum Joe för alltid kommer komma ihåg. Han har precis fyllt 21 och det är open mic night på humorklubben Stitches i Boston. Joey nästan outhärdligt nervös. Han börjar få kalla fötter. Vid det här laget har han gått många matcher mot duktiga taekwondo-utövare. Han har golvat folk med sin roundkick. Men inget av det hjälper mot den här nervositeten. Den grabbiga humorn skulle kunna falla helt platt i det här sammanhanget. Joe får 5 minuter. Han har 4 minuters material. Livrädd för att glömma bort skämten tar han med sig en fusklapp upp på scen. Med en antydan av skam i rösten återger Joe ett av skämten i sin podcast många år senare.
This is my impression of a good-looking girl getting pulled over by a cop. Like, do you realize how fast we're going? No. Do you like my tits? Yes, I do. Here's a warning.
Det går åt skogen. Men när Joe går hem den kvällen känner han ändå. Saken är klar. Han hör hemma på scenen. Joe börjar skriva på mer material och letar efter gig. För att försörja sig tar han ströjobb som limousinförare, tidningsbud och som assistent hos en privatdetektiv. Så fort han får chansen ställer han sig på en scen för att testa sina skämt. Så småningom gör han sig av med fusklappen. Joe ser vid den här tiden ut som en typisk 90-talshunk. Vältränad, bredaxlad och med stora, ljusa jeans. Han skojar om jobbiga flickvänner, äktenskap och sex.
If you date smart women, they ask tough questions, you gotta give them real answers, right? Date bimbos, they ask like real easy questions, you can tell them anything, right? Like, what are you thinking about? Corn.
En kväll blir Joe upptäckt av talangscouten Jeff Sussman. Den unge Joe Rogan, som nu slipat på sin rutin, imponerar på Jeff. Han ser potential och kommer övertala Joe att flytta till Los Angeles. Tack vare Jeff Sussman får Joe snart gig.
My girlfriend came in the room, she's like, Joe, if you had to choose between Madonna and me, who would you pick?
1994 medverkar Joe i MTV's Half Hour Comedy Hour. I bakåtvänd keps och stora sneakers ser Joe självsäker ut på scen.
I would do Madonna in front of you.
Under 90-talet dyker Joe upp i flera tv-serier. Däribland News Radio, där han spelar den fiktiva radiokanalens handyman.
Someone says, hey Joe, you want to go to a movie? You know what I say? Say, I don't like movies. I don't go to movies. Most movies suck.
Trots att Joes sikte aldrig varit inställt på att bli skådespelare börjar han hitta en publik. Det är 2001. Joe har kortklippt svart hår och är klädd i en brun läderjacka med bred krage. Welcome to Fear Factor. Each show, six contestants from around the country battle each other in three extreme stunts. Framför honom står tre kvinnor och tre män som ska ge sig i kast med äckliga och läskiga utmaningar. De ska bland annat bli dragna i lera av springande hästar. De ska också bli instängda med horder av råttor.
How you guys doing? All right. These six people have been brought here from all over the country for one reason. Stare fear in the eye and compete for $50,000.
Här är inspelningen av NBC:s nya satsning Fear Factor. Egentligen tycker Joe att det är ett ganska korkat program. Men hans patenterat avslappnade stil framför kameran funkar perfekt för formatet.
Det här får man väl ändå kalla för någon form av genombrott. Jag minns att när Joe Rogan började bli känd för sin podd så brukade folk säga att ja, men det är han från Fear Factor. Joe upptäckte faktiskt också att det kom fler personer till hans stand-up-föreställningar när han blev programledare för det här programmet.
Now remember, this is a game, so some strategy will come into play. Feel free to mess with each other's minds, play off each other's fears.
Det här är ju mer av en game show, men jag tror inte det är en slump att det sammanfaller med reality-tvns storhetstid. Det är också i samma veva som till exempel Jackass-gänget gör dundersuccé på MTV med liksom sina pranks och stunts och sådär. Så det här känns som en väldigt liksom ikonisk tv-epok. Joe har också sagt att han kommer alltid vara den här Fear Factor-killen. Liksom.
Hey, what are you doing? What are you doing? You can't assault people.
TV-karriären går som på räls. Med jämna mellanrum tillbringar Joe sina fredagkvällar i Las Vegas. Han åker dit med sina kompisar för att se matcher i Mixed Martial Arts, alltså MMA. Precis som i boxning sitter publiken runt en bur för att se två utövare tävla om segern. Men det här är en hybrid av olika kampsporter.
Ladies and gentlemen, SEG Sports Corporation presents the Super Fight. 30 minute time limit in a matchup of two of the most dangerous men in martial arts in the world today. Ladies and gentlemen, from Casper, Wyoming, there's only one thing left to say.
Allting som har med fighting att göra kan du skicka in i Mixed Martial Arts.
Det här är Paul Del Valle, programledare för MMA-podden och podcasten Öppet sinne. Han har tidigare också varit MMA-kommentator för Viaplay.
I början så fanns det ju inga regler alls. Sen har det ju dykt upp ett regelverk, men det är fritt att liksom slå, sparka, brottas eller submitta folk. Och då faller ju egentligen allting in där, att det är en blandad kampkonst.
Det här är ju en sport som också har fått väldigt mycket kritik genom åren. Bland annat på grund av risken för hjärnskador.
MMA-organisationen UFC, Ultimate Fighting Championship, är vid den här tiden inte särskilt gammal och inte särskilt stor.
De hade svårt att hålla event i USA. De hade väldigt svårt för att kunna sända det via kabel-tv och sånt. Det var väldigt mycket problem och de hade egentligen väldigt hård arbetning emot sig vad gäller att kunna göra sporten mer legitim då.
Men populariteten växer. Sporten MMA får sitt genombrott.
Jag skulle vilja säga sen att Dana White och de här bröderna Fertitta köpte upp det här bolaget. Jag tror de köpte UFC för knappt $1 million och idag är det ju värt flera miljoner. Men de har gjort en otrolig resa och jobbat rent politiskt, kämpat för att få igenom då även fått den här legitimiseringen genom att få in stora sponsorer också som har klivit in. Att de till slut hamnade på, jag tror de sändes på Fox ett tag, sen hamnade de på ESPN, vilket de är fortfarande. Att de klättrar hela tiden i den här, vad ska man säga, sättet att göra sporten mer erkänd.
Organisationens ledare Dana White är ett muskelberg med rakat huvud, som vid den här tiden är bekant med Joe.
I slutet av 90-talet så rekryterade faktiskt Dana Joe till organisationen. Under en kort period så jobbade Joe med att intervjua deltagare efter matcherna.
Right now, let's go to Joe Rogan.
Thanks, Bruce. I'm back here right now backstage. I'll be interviewing the fighters as they come out of the octagon and I'll also be previewing the fights, the final fights in each weight division. I'll be talking to the fighters. We'll find out who's injured, who's going to be able to continue and who's going to go in if we need an alternate.
Anything we Men på den tiden så fanns det inte så mycket pengar att tjäna och Joe hade liksom annat på sitt bord helt enkelt.
Dana White har dock fortsatt att hålla ögonen på Joe Rogan. Det händer att de står och pratar och att Joe namedroppar den ena boxaren efter den andra. Han är djupt engagerad och bra på att snacka. Till slut undrar White om inte Rogan är sugen på att bli kommentator. Det här är början på en lång karriär i kommentatorsbåset. Joe och kollegan Mike Goldberg bildar ett radapar som bidrar till UFC:s växande publik.
You are a funny man, by the way.
Thank you. You're funny too. Sometimes unintentionally.
Yeah, absolutely the best, buddy. Support my buddy, greatest comedian.
Ja, alltså Joe Rogan som kommentator, han har ju varit med jättelänge i UFC. Jag tror att det var under en viss period så tror jag att det var väl ungefär bara han och Goldberg som kommenterade allt, tror jag. Jag tror knappast att det var någon annan person som gjorde kommentering överhuvudtaget. Joe Rogan är bra. Han är väldigt bra. Jag skulle nog istället slänga in honom i kategorin. I Sverige så delar man det upp det kanske på kommentator och expert. Men i USA så kan du lägga in en tredje kategori som är också color commentator. Någon som ger färg åt eventet. Jag skulle nog lägga in Joe Rogan mer som en color commentator. Han lägger in färg och en känsla och en viss krydda i sin kommentering.
I rollen som color commentator blir Joe känd för sina just färgstarka beskrivningar. Som här, där han beskriver en fighters öppna sår i pannan som a goat's vagina.
Never give me that one.
That Marvin Eason one was
I try it every show.
Goat's vagina, that thing was huge.
You said that, not me.
Folk än idag säger, för eftersom att jag jobbar som kommentator så har jag också frågat, lyssnar du på svenska eller engelska? Så säger folk ibland, jag lyssnar bara på Joe Rogan. Så att Joe Rogan och UFC går hand i hand för väldigt, väldigt många fans. Att det är, man lyssnar på Joe Rogan. Man lyssnar inte på engelska utan man lyssnar på Joe Rogan.
Vid ungefär samma tid så träffar Joe den kvinna som ska bli hans fru, Jessica. Hon är lång, blond och arbetar då som servitris. Joe beskriver henne som principfast, hårt arbetande och alltid positiv.
Joe har aldrig gillat vare sig äktenskap eller monogami. Men det är något med Jessica som gör att han till slut viker sig. Paret gifte sig i Kalifornien 2009. Tillsammans får de två döttrar, Lola och Rosie. I familjen ingår också Joes styvdotter, Kaya, som han senare adopterar.
Joe pratar faktiskt rätt sällan om sin familj och det finns typ inga bilder på Joe och Jessica från liksom, ja, men något röda mattan event eller något liknande liksom. De delar också, ja, men i princip aldrig bilder på döttrarna. Men, ja, men paret verkar ändå kila stadigt efter alla de här åren och Joe pratar ändå, ja, men då och då liksom gott om själva familjelivet.
Efter millennieskiftet har Joe hunnit bli en relativt välkänd figur. Han har spelat elektriker i News Radio, programlett Fear Factor, uppträtt som stand-up-komiker och blivit en UFC-profil. Han har lyckats vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, både inom sport- och mediebranschen. Så småningom anställer Joe Brian Redban. Brian är komiker och har precis flyttat till LA och nu är hans uppdrag att filma och skapa innehåll på Joes hemsida. Oftast är det behind the scenes-klipp där tittaren till exempel får hänga med Joe i green room innan en föreställning.
Det här är ju alltså definitivt före typ YouTubes tid. Så vill man skapa innehåll på nätet så är det liksom den egna hemsidan som gäller. Och det här är ju något som delvis skulle kunna förklara Joes framgång också. Att han helt enkelt är extremt tidig på internet.
Efter ett tag tycker Brian att det blir långtråkigt och enformigt. En video kan ta veckor att klippa. Brian börjar fundera på möjligheten att streama, alltså låta tittarna ta del av hans filmer i realtid. Brian och Joe provar sig fram. Till slut bestämmer de sig båda för att bara sitta på kontoret och prata direkt till fansen. 2009 sänds första avsnittet av podden.
När han startar sin podcast är han redan känd som komiker och sportkommentator och som tv-personlighet.
Där är Martin Gelin, författare och Dagens Nyheters New York-korrespondent.
Så han blev på många sätt känd för att han redan var känd. Han var en av de första kändispoddarna skulle man kunna säga.
Joe och Brian röker gräs och snackar. En kamera, två grabbar i varsin kontorstol.
You know how we think about like parasites? We talked about this before, like parasites infecting a host.
Right.
You know, and they take over the host body like that grasshopper that gets infected by this worm. The aquatic worm grows inside.
Han är också, vilket är väldigt viktigt tror jag för att förstå hans popularitet i USA, länge varit en stark röst för marijuana och för gräsrökning och röker ofta i sina intervjuer tillsammans med folk.
What if like they are manipulating our consciousness? You know, what if like language and ideas?
I USA är liksom marijuanakulturen så stor och han blev en liksom jag sagt ledarfigur ganska tidigt för den kulturen.
Året därpå döps podden till The Joe Rogan Experience. Namnet är en hyllning till rockbandet The Jimi Hendrix Experience. Och det går snabbt för lyssnarna att strömma till.
Konceptet, en grupp komiker som sitter och snackar lite ledigt, det känns ju idag väldigt standard. Men på den här tiden så är ju det en kul ny grej. Där man liksom får vara med när de sitter och hänger i princip. Så det känns egentligen rätt upplagt för att det här ska bli en succé.
Uppmärksamheten är snart så stor att Joe får ett hett erbjudande. Det kommer från Flashlight, ett företag som säljer gummivaginor.
De sa att de slutade annonsera på programmet efter ett par år för att de hade nått. Det hade varit så otroligt effektivt. De hade nått hela sin målgrupp genom att enbart sponsra Rogan. Så att, det säger någonting om vilka som initialt var hans bas. Liksom. Vilka som var hans kärntrupper av lyssnare.
We are sponsored by the Fleshlight. And this is the butthole version of the Fleshlight. It sponsors the podcast. If you go to joerogan.net and click the link, you get like a discount.
Joey Diaz, have you ever seen one of those in person?
No. Let's whip it out. Explain it to me.
Show them it real quick.
I'm saying, let's talk about it here.
This is the one that I haven't fucked, so you can touch it.
Put your finger in there and tell me.
No, I don't want to fuck.
That's the butthole version.
Snart blir både lyssnarna och sponsorerna fler. Podcasten flyttas så småningom till YouTube. Avsnitten kommer flera gånger i veckan och Joe sitter oftast i timmar och pratar med sina gäster. Och nu är de inbjudna långt ifrån bara komiker. Joe Rogan är inte bara bra på att få folk att slappna av. Han är också en god lyssnare.
Han är en ganska bra intervjuare. Han lyssnar ju på folk och han kan vara ganska ödmjuk. Och erkänner när han har fel. Och han använder den här imagen som lite korkad för att ställa ibland ganska intressanta frågor som kanske kända personer inte annars får. Och hans popularitet har ju gjort att alla otroligt berömda människor gästar programmet och vilket bibehåller liksom, de höga lyssnarsiffrorna. Så han har ju ofta fått kända personer säga saker de inte säger i andra intervjuer.
Dessutom gör han det tydligt för lyssnarna att han inte är här för att mästra någon. Han vill bara snacka med intressanta personer om ämnen han fascineras av. Paul Del Valle.
Jag menar, det är allt från att bara träna och sköta din fysik, sköta din kropp eller vad ska man äta, eller helt plötsligt handlar det om utomjordingar, och sen handlar det om DMT och svamp, och sen kan det helt plötsligt handla om matematik. Alltså det är så här, det är så otroligt brett, och det är det jag tror gör att folk har fastnat. Sen är det långa samtal också. Jag tror att det som händer när man har långa samtal är att cirka, det märker jag själv när jag har spelat in långa poddar, det är att när man når en timme och börjar gå över den, då hamnar man någon annanstans. Då börjar man helt plötsligt släppa på alla de här, ska man säga, självcensureringarna eller filtren man sitter på. Det börjar bli en genuin konversation.
What did they tell you when they said that they were going to put you on medication? What did they put you on, and what did they tell you?
One of my favorite things that they did is they put me on this medication that made me gain a lot of weight, and I said I'm not going to take this. And they said, okay, we got a medication you could take where you won't gain weight.
Vi hör Joe Rogan i ett öppenhjärtligt samtal med Kanye West.
This shows you they were trying to kill a superhero. Slowly trying to kill genius. Trying to make me not feel like I could run for president. Make me not feel like I can go be born in Atlanta, grow up on the south side of Chicago, go into music, go and win all these Grammys, change the sound of music and the look of stage performances, all that.
De senaste åren har den framgångsrike rapparen skapat rubriker genom att ge sitt stöd till Donald Trump. Han har fällt grovt rasistiska uttalanden. West har också blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom, men har värjt sig mot sjukdomsbeskrivningen.
They put you on this shit because you were exhausted? What did they put you on?
You know, I can research. I'm actually forgetting the exact medication they had.
But what did it do to you?
The main thing that it did is it destroyed my confidence. It made me this shell of who I really am. It like grayed over my eyes.
Ett av Joe Rogans favoritämnen, den hallucinogena drogen DMT, dissekeras med jämna mellanrum. Här byter han till exempel erfarenheter med den legendariske boxaren Mike Tyson.
You know, once I did, I wanted to do it again and again and again. And they said, you shouldn't do too much, Mike. But I said, man, I got to, you know, grasp what's going on here. Why am I feeling this? Why did this, in a weird way, like, humbled you?
I don't think you should listen to the people say you shouldn't you do know? It too much. I think you should do it as much as you want.
That's what I agree with, too.
Yeah.
I agree.
You could handle it. If you could handle being Mike Tyson, you could handle doing DMT a few times.
DMT, yeah, that's where I think I'm going. I think I'm going in that direction.
Well, I mean, it's not something you should do all day, every day, but you can learn a lot from it. It's very beneficial and very strange that it's illegal. You know, it's illegal.
Yeah, I noticed that.
Even though, like, Terrence McKenna had a joke about it, because your body's making it, so everybody's holding. We all have it. You know, it's illegal, but it's like making blood illegal.
Yrkeskategorierna är många, men det är oftast män som står på gästlistan. Rogan är också tydlig med sitt motstånd till det han kallar politisk korrekthet. Ändå är han svårplacerad på den politiska kartan. Inför presidentvalet 2020 går Joe Rogan ut med att han stöttar den demokratiska vänsterkandidaten Bernie Sanders. En politiker han också haft som gäst i sin podd.
For example, just we can start on healthcare if you'd like. Is the idea that healthcare is a human right, not a privilege, a radical idea?
I don't think it is.
It's not. And the truth is, we are the only major country on earth. Many people don't know this. We're the only major country on earth not to guarantee health care to all people as a human right. And yet we end up spending almost twice as much per capita on health care.
Han pratade också med Bernie Sanders om att han är för allmän sjukvård i USA och medborgarlön, och kan ju ha en ganska vänsteraktig framtoning i vissa ekonomiska frågor. Men i allt som rör kulturkriget i USA, bortsett då från Mariana, så står han ju ganska allierad med högern.
I mitten av 10-talet har The Joe Rogan Experience hunnit bli en av USA:s mest populära poddar.
Han är ju också verksam i en liksom lång amerikansk tradition av det som kallas shockjocks, liksom radioprovokatörer, som har funnits så länge radio har funnits i USA. Med Howard Stern var väldigt länge liksom en av de största rösterna, också lite så svår att placera politiskt, men får väl betraktas som i viss mån en föregångare till liksom Donald Trump. Rasade mot liksom politisk korrekthet framför allt. Rush Limbaugh, som också var liksom en otroligt kontroversiell högerröst på radio, men som ofta ursäktade rasistiska och antifeministiska kommentarer med att han bara skämtade.
Ett gated community norr om Los Angeles. I garaget står en Porsche och en Corvette. Där inne finns också en frys. I den förvarar Joe Rogan älgkött, rådjur och björn som han skjutit själv. Det första Joe gör på morgonen är att gå ner till gymmet. Efter träningen dricker han en grön juice och åker till sin specialdesignade studio. Enligt Joe har han inte mycket att säga till om inredningsmässigt i sitt hem. Huset är ju fullt av kvinnor. På sin arbetsplats passar han därför på att köra gasen i botten. Inramade på väggen sitter bilder på män som tv-kocken Anthony Bourdain, favoriten Jimi Hendrix och andra berömda ansikten. Ljuset är nedtonat, väggarna röda. I inspelningsstudion kan Rogan möta en professor, en komiker eller kanske en ny stjärna på MMA-himlen. Efter intervjun går Joe oftast tillbaka till träningen. Ibland står också egen tid på schemat. För Joe kan det handla om då att sänka sig ner i en sensory deprivation tank. Alltså ett slags tank där man flyter i vatten, isolerad från omvärlden.
The tank always calms me down, relaxes me.
Joe berättar för Rolling Stone.
It's my favorite alone time, because it's the most alone you ever get. You really get a chance to think about things.
Det är en tillvaro som skulle kunna vara rätt motståndslös. Men Joe Rogans nyfikenhet på världen och dess tänkare är mångbottnad. Det är inte bara vetenskapsmän, idrottsutövare och underhållare som fångar hans intresse. Utan också konspirationsteorier. Det kan röra sig om allt från att månlandningen känns lite tveksam till mer avancerade teorier om parallella universum. Så sent som 2023 vädrar Rogan en teori om att stormningen av Kapitolium egentligen var riggad av amerikansk underrättelsetjänst för att störta Donald Trump.
The January 6th thing is bad, but also the intelligence agencies were involved in provoking people to go into the Capitol building. That's a fact.
Det är ju väldigt tacksamt för de sociala plattformarna att lyfta röster som positionerar sig som anti-elitistiska. De utmålar traditionella medier som ett elitistiskt, liksom stagnerat etablissemang.
Joe bjuder också in debattörer från den yttersta högerkanten. En av de mest kända är Alex Jones, grundare av sajten Infowars. En man som bland annat har spridit falska uppgifter om att skolskjutningen i Sandy Hook, där 26 personer mördades, i själva verket var fejkad. I ett tidigt avsnitt av sin podcast beskriver Joe Rogan ett område i Philadelphia som Planet of the Apes.
So anyway, we can't go to there. So I go, you got to go to one where there's Planet of the Apes, man. We're going to go see Planet of the Apes. So I look on the iPhone app and it says, "Okay, take me to this one." And the guy goes, "Okay." I go, "Is that in a good neighborhood?" He's like, "Oh, yeah." Guy barely speaks English. He takes us there. We get out and we're giggling. "Oh, we're going to see Planet of the Apes." We walk into Planet of the Apes. We walked into Africa, dude. We walked in the door and there was no white people. Planet of the Apes didn't take place in Africa. That was a racist thing for me to say. But you see what I'm saying.
De mest kontroversiella avsnitten och det som har fått mest uppmärksamhet är ju ofta när han provocerar minoriteter, han kan uttrycka sig kvinnofientligt, han kan uttrycka sig rasistiskt. Det finns ofta inslag av klimat, förnekelse, han ifrågasätter vedertagen vetenskap om klimatkrisen.
2, 1, boom.
2018 har Joe en ovanligt speciell gäst i studion. Joe är klädd i en åtsittande rosa skjorta. Taklampornas ljus får hans rakade huvud att blinka. I bakgrunden syns den sedvanliga fonden, tegelväggen och den amerikanska flaggan.
Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it.
Hey, welcome.
It's very good to meet you.
Nice to meet you too.
Elon Musk är entreprenör och grundare av Tesla och SpaceX. Han är också känd för att ibland löpa amok på Twitter. En plattform som sommaren 2023 byter namn till X efter att Musk själv köpt bolaget för $44 miljarder. Joe bjuder sin gäst på whisky med is.
But you do so many different things. Forget about the flamethrower. Like, how do you do all that other shit? Like, how does one decide to fix LA traffic by drilling holes in the ground? And who do you even approach with that? Like, when you have this idea, who do you talk to about that?
I mean, I'm not saying it's going to be successful or sort of, you know, I mean, it's just like asserting that it's going to be successful.
Inledningsvis so far, pratar de båda männen om Musks planer på att bygga en höghastighetstunnel genom LA för att undvika trafiken. De pratar också om AI:s framfart, VR och schimpanser. Efter en stund tar Joe fram en gigantisk spliff Mariana.
I think I tried one once.
Come on, man. You probably can't because of stockholders, right?
I mean, it's legal, right?
Totally legal.
Okay.
Och nu fick han Elon Musk att i princip ta munblås. För det var min uppfattning nämligen när han rökte. Det var inte ens att han rökte, det kändes mer som att han tog munblås.
Munblås eller inte? Elon Musk har officiellt rökt gräs i ett offentligt sammanhang.
Och det gjorde ju också att Tesla-aktien rasade ju på grund av det.
CBS.
Tesla CEO Elon Musk is the subject of a new controversy after he appeared to smoke marijuana during a podcast interview. Musk was a guest on the Joe Rogan Experience Thursday. And on Friday, Teslas stock also took a hit, plunging more than 6%.
Men under den här tiden så rapporterades det ju väldigt mycket om de här thailändska pojkarna som hade fastnat i en grotta. Och Elon Musk hade då gått ut och kallat en av de här räddningsdykarna för pedofil. Han hade också gjort en del drastiska utspel om Teslas framtid på Twitter. Allt som ändå brukar kännas ganska on-brand för Elon Musk. Men den här liksom spliffen med Joe Rogan uppfattas ändå som extra impulsivt och liksom lite instabilt.
Joe inser vidden av vad som hänt när han sitter på flygplatsen. Han har keps och solglasögon. På tv-skärmen vid gaten ser han hur CNN visar ögonblicket då rymdentreprenören tar emot spliffen i en studio. Joe tänker, vad fan har jag gjort? Två år senare i världen säger inte lik. Ord som pandemi, restriktioner och lockdown har blivit vardagsmat. I Los Angeles utfärdar den demokratiska guvernören en stay-at-home-order i slutet av mars. Drönarbilder visar ett nästan tomt Hollywood Boulevard och ödsliga stränder. Så när som på ett fåtal bilar liknar LA en spökstad. Joe Rogan har bott här i 2 årtionden. Det är här han har skaffat familj, etablerat sin komikerkarriär och legat många timmar ensam i sina tankar i en isoleringstank. Det är också här han har blivit dollarmiljonär och skapat en podd som varje vecka når över 10 miljoner människor. Men stans coronastrategi blir för mycket. Joe stör sig bland annat på att man måste bära munskydd överallt. I Texas är approachen annorlunda.
Både Rogan och Elon Musk och lämnade Kalifornien och flyttade till Texas, delvis under då liksom paroller om frihet, men också rent krasst för att skatterna är mycket, mycket lägre i Texas. Texas har ingen delstatsinkomstskatt, så att väldigt rika personer kan tjäna ganska mycket pengar på att flytta dit.
Joe tömmer garaget på sina bilar och frysen på allt kött. Han säljer huset. Enligt New York Post ligger prislappen på drygt 35 miljoner kronor. Sen bär det av till Austin, Texas. Joe, Jessica och döttrarna flyttar in i ett mansion i Lake Austin. Familjens nya hem kostar 4 gånger så mycket som villan i Los Angeles. Joe älskar i princip allt med sin nya hemmaplan. Texas är fantastiskt. Joe upplever att folk är vänligare här jämfört med Kalifornien. Det är lugnare stämning. Och i Austin är det ingen som försöker bli känd. Samma år kommer den stora nyheten. Miljarddealen med Spotify.
I höst kommer en av världens mest populära poddar, Joe Rogan Experience, endast finnas på musikströmningstjänsten Spotify.
The Joe Rogan Experience beskrivs som världens största podcast med 11 miljoner lyssnare per avsnitt. Det går att jämföra med exempelvis New York Times podcast The Daily, som är USA:s största nyhetspodd och i snitt har 2 miljoner lyssnare per avsnitt. The Verge rapporterar:
Joe Rogan, one of the world's most popular podcasters, is making his show The Joe Rogan Experience a Spotify exclusive. This is huge industry-changing news. The show hasn't even been available on Spotify up until this point, and the company is reportedly spending potentially more than $100 million to bring it over.
Spotify är lite som MTV var på 80- och 90-talet, att de är liksom på jakt efter det nya och det som liksom unga människor är intresserade av och det som är lite edgy och kontroversiellt. Det är liksom farligt om man är en plattform för musik och underhållning och popkultur att uppfattas som tråkig. Så Rogan blev ju för Spotify ett sätt att lansera sig som en plattform för poddar och samtidigt ett sätt att vara lite provokativa.
The Joe Rogan Experience går numera bara att lyssna på Spotify. Och många av Joes lyssnare verkar följa med honom. Podden blir snart störst på plattformen. Men inne på Spotifys kontor är tongångarna inte enbart positiva. I september 2020 rapporterar nyhetssajten Vice om möten på bolaget där vd:n Daniel Ek diskuterat hanteringen av Rogan. En del av de anställda anser att poddaren uttryckt transfobiska åsikter.
Många queer-personer på Spotify som protesterade till exempel mot dealen och många svarta och etniska minoriteter på Spotify som också protesterade. Så Daniel Ek sa ju själv under den kontroversen att de hade åtminstone 10 krismöten med anställda där de liksom förklarade varför de gjorde den här dealen. Ek verkar ju ha vunnit den interna konflikten. Det var väl enstaka som sa det upp sig, men de flesta jobbar vidare och intäkterna har väl varit ganska ordentliga. Inte bara, jag vet inte om Spotify har gått med vinst egentligen, för de betalade så otroligt mycket pengar för Rogan, men som en marknadsföringsknep var det ju ett sätt att just visa att nu är Spotify en plattform inte bara för musik utan för ljud och för poddar. Och där tror jag att Rogan var ovärderlig.
Vid den här tiden har plattformen redan tagit bort flera av Joe Rogan Experience-avsnitt. Bland annat med Alex Jones och Gavin McInnes, grundare av den högerextrema organisationen Proud Boys.
Ja, Spotify slapp ju bli en del av den liksom globala tech-clashen, den globala kritikstormen mot sociala plattformar som växte efter egentligen Donald Trumps valseger då många världen över fick upp ögonen för hur mycket skadlig information som spreds på sociala medier och konsekvenserna av det. Då riktades kritiken mot YouTube, Facebook, Twitter, men inte mot Spotify. I takt med att de har blivit en plattform för nyheter och poddar och politisk information, så har de ju tvingats bli en del av den debatten.
Joe Rogan har blivit både publikdragare och huvudvärk för Ek och Spotify. En tid senare tar läkaren Robert Malone plats i Rogans studio. Samtalet pågår i drygt 3 timmar. Rogan och Dr. Malone diskuterar teorier om pandemin och vaccinet. Joe vädrar bland annat sin gamla misstanke om att Joe Biden egentligen är ovaccinerad.
But I saw the shot where Joe Biden got it on TV and they didn't aspirate him. They just
I don't know what to say.
I'll tell you what to say.
Yeah, so
that's
so,
not the way to do it.
Yeah, and was that really a vaccine? And
right.
Then we go down that whole
yes,
rabbit hole.
Yes, that's my favorite rabbit hole.
Han har också sagt att han själv har fått covid, men det har han behandlat med något som heter ivermectin. Och det här är ett läkemedel mot parasiter som man brukar ge till djur. Och det har amerikanska läkemedelsverket specifikt liksom avrått folk från att använda i det här avseendet, alltså mot covid.
Det är alltså långt ifrån första gången som den här typen av diskussioner förekommer i världens största podd. Men Robert Malones medverkan blir droppen. Programmet följs av protester, först från forskare och sen från artister som Neil Young och Joni Mitchell, CNN.
More than 250 scientists, doctors, nurses and researchers wrote a letter to Spotify about the misinformation on COVID vaccines and the pandemic spread on Joe Rogan's podcast. It airs exclusively on Spotify.
Forskarna menar bland annat att Rogan, citat, vid upprepade tillfällen spridit missvisande och felaktiga påståenden, och det har skadat förtroendet för forskning och medicin. Enligt Joes mening är situationen inte svartvit.
När Joe liksom adresserar den här stormen, så menar han bland annat att liksom, ja men rätt och fel i såna här coronarelaterade frågor ändras hela tiden. Man säger en sak och sen lite senare så ändras det. Han menar alltså att ingenting verkar vara skrivet i sten. Och Joe är ju bara en kille som är här för att lyssna på, ja men, olika sorters människor och åsikter, säger han. Han framhåller också att Robert Malone inte är vem som helst, utan han är ju liksom då en uppburen läkare.
Hello friends. I wanted to make a video to address some of the controversy that's been going on over the past few days.
I en video där Joe filmar sig själv säger han att samtalen är just samtal. Och att det lite grann blir som det blir. Han har aldrig haft som ambition att sprida desinformation eller att vara kontroversiell.
These podcasts are very strange because they're just conversations. And oftentimes I have no idea what I'm going to talk about until I sit down and talk to people. And that's why some of my ideas are not that prepared or fleshed out, because I'm literally having them in real time.
I bakgrunden syns en perfekt klarblå himmel.
But I do my best, and they're just conversations, and I think that's also the appeal of the show. It's one of the things that makes it interesting. I want to thank Spotify for being so supportive during this time. And I'm very sorry that this is happening to them and that they're taking so much heat from it.
Joe bär en grå hoodie och ser i vanlig ordning jovialisk ut.
I am going to do my best in the future to balance things out. I'm going to do my best. But my point of doing this is always just to create interesting conversations and ones that I hope people enjoy.
Han säger också att han älskar både Neil Young och Joni Mitchell.
I'm very sorry that they feel that way. I most certainly don't want that.
Han har ju verkligen fortsatt omfamna vaccinmotståndet, och det går ju också över på politiska gränser i USA. Det är ju många vänsterradikaler i Kalifornien till exempel som är vaccinmotståndare och som Rogan har bjudit in. Så där, det har ju också faktiskt blivit ett sätt för honom att bibehålla den här politiskt ortodoxa imagen, att han är liksom mot det som han tycker är ett etablissemang av förljugen liksom forskning.
Bara några veckor senare blev poddaren måltavla för en ny kritikstorm.
I empathize with the people who are leaving for the COVID disinformation reasons, and I think that they should. I also think that Joe Rogan has the right to say what he wants to say. I also think that I have the right to say what I want to say.
Artisten India Ari släpper en video där hon säger att det finns en annan anledning till att hon inte längre vill ha sin musik på samma plattform som Joe Rogan.
Spotify is built on the back of the music streaming. So they take money that's built from streaming and they pay this guy $100 million, but they pay us 0.003% of a penny.
Först och främst är hon irriterad över att han har fått mångmiljonbelopp, medan artisterna fått klara sig på små pengar. Men det mest centrala i hennes kritik handlar om Rogans frekventa användning av N-ordet i sin podcast. CNN.
Joe Rogan is now apologizing after videos resurfaced of him using the N-word multiple times on his podcast Patriot Takes, which put the video together as an organization that aims to expose extremism on the far right. The video is an edited compilation of different podcast episodes, and we have to warn you, this is very disturbing to hear.
Like, you know,
the thing.
Yeah, saying the word.
You've already said D is just like.
En kort tid senare kommer en ursäkt.
Now, I know that to most people, there is no context where a white person is ever allowed to say that word, never mind publicly on a podcast. And I agree with that now. I haven't said it in years, but for a long time, when I would bring that word up, like if it would come up in conversation, instead of saying the N-word, I would just say the word. I never used it to be racist, because I'm not racist, but whenever you're in a situation where you have to say, I'm not racist, you f***ed up. And I clearly have f***ed up.
Det är med andra ord kritik av olika kaliber och från olika håll som Joe Rogan och Spotify måste hantera. I februari 2022 försvinner över 100 avsnitt från Rogans katalog. Enligt vdn Daniel Ek valde Rogan själv att ta bort avsnitten efter samtal med Spotify. I ett meddelande till sina anställda beklagar Ek att kontroverserna påverkat personalen. Bolaget gör också sin innehållspolicy offentlig. Men några planer på att avbryta samarbetet finns inte. CBS.
Well, the CEO of Spotify says it will not take Joe Rogan's podcast off of its platform. Multiple clips were surfaced where Rogan used the N-word and other racially charged comments on his show, The Joe Rogan Experience. Rogan apologized and took a number of old episodes down. Several musicians have boycotted Spotify over the podcaster's so-called harmful rhetoric and COVID-19 misinformation. But the platform says while Rogan's comments do not represent the values of the company, silencing him is not the answer.
I valet mellan artisterna och Joe Rogan väljer Spotify Joe Rogan. Men plattformen lovar vissa förändringar. De ska till exempel börja märka avsnitten som handlar om covid-19 med faktalänkar.
Det jag tror Spotify har lärt sig är att medierna har inte så mycket tålamod. De kan bevaka en sån här nyhet i några veckor, men om det inte händer någonting så går de vidare. Och då kan Spotify fortsätta tjäna enorma summor på Rogan utan att få särskilt mycket kritik för det. Så nu, hittills senaste veckorna under de kontroverser som har varit efter att Rogan intervjuade en av USAs mest högljudda vaccinkritiker, har det varit ganska lite rapporter i media. Helt enkelt att ha tålamod för de här sociala plattformarna, att bara vänta ut de här kriserna, lönar sig ofta. Det har funkat för Spotify och det har funkat för YouTube och de flesta TikTok, de flesta av de mest kontroversiella sociala plattformarna. Så att, det är ju en av de mest oroväckande faktorerna med antivetenskaplig information på sociala plattformar, är att traditionella mediers kritik av de här konspirationsteorierna och lögnerna inte når ut på samma sätt som det gjorde en gång i tiden.
Visst har Joe Rogan bett om ursäkt både en och annan gång. Är det tack vare eller kanske på grund av hans miljardkontrakt med Spotify, vet vi inte. Men i mars 2023 öppnar Joe Rogan dörrarna till sin nya humorklubb i Austin. Han beskriver den som anti-cancel culture. Temat för inredningen är utomjordningar. I lobbyn står en UFO-staty. Säkerhetsnivån är hög. För att få komma in behöver gästerna skannas som på en flygplats. Till premiärkvällen är bland andra den kontroversiella komikern Roseanne Barr inbokad. Hon som fick sin tv-serie nedlagd efter ett antal rasistiska utspel på Twitter. Enligt Hollywood Reporter kan publiken beskrivas som klassisk för ett Joe Rogan-framträdande. Det är bros, beards och ball caps. New York Post filmar. Joe Rogan konstaterar stående på scen att han är packad och hög på svamp på sin egen klubb. Den 55-årige mediejätten tittar ut över sin publik. Han utbrister att ingen kan sparka honom från hans egen klubb.
Jag tror att han har fått ett globalt genomslag. De flesta länder med ett liksom fungerande ekosystem för sociala plattformar har ju motsvarigheter till Rogan. De här liksom provokativa rösterna som utmålar sig som att de säger saker man inte får säga i traditionella medier. Så kan de då utmåla sig själva som röster för det verkliga folket.
Du har lyssnat på P3 Idé om Joe Rogan med mig, Wendela Lundberg. Avsnittsförfattare var Alice Dadgostar. Tekniker Fredrik Nilsson.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.